Jo, jag tänkte på när jag satt och funderade i morse på ordet frälsning och så funderade jag på att vi är på väg in i den absolut sista delen av kyrkoåret, den liksom allvarligare, det är ord som frälsning, domen, Kristi återkomst och så. Så tänkte jag, men vad skönt, alltså det är skönt att den tiden också kommer, därför att livet är faktiskt allvarligt. Alltså det är allvarligt ibland. Och så funderade jag på då, vad är det då vi, precis som du var inne på, vad är det då vi vill bli räddade ifrån, om frälsning är att bli räddad? Vad är det i våra allvarliga liv vi behöver bli fria till? Ja.
Vi får hälsa alla lyssnare till Tolkning pågår. Vi har redan påbörjat vårt samtal och vi kommer fortsätta vårt samtal. Tolkning pågår utifrån texten på den 22 söndagen efter trefaldighet, och ni hörde att det handlar om frälsning. Mitt emot, jag heter Anders Blomqvist, jag är med i det här poddgänget, och mitt emot sitter
Lotta Rosman Nissen.
Man kan fråga, vem är du? Och så får man en hel beskrivning. Men kan du kort bara berätta vem du är, vad du gör?
Jag är präst i Svenska kyrkan. Jobbar i Sveriges längst ner södraste församling, Källstorp. Men jag är också god vän med dig, Anders.
Mm, jag är glad för.
Och har jobbat med dig lite grann.
Ja.
Ja.
Här i Oxie.
Kvinna är jag. Ja.
Till exempel.
Här i Oxie har vi jobbat. Ja.
Vi fortsätter vårt samtal, men vi kan väl ändå läsa texten också. Jo, jag såg den här bönen också. Vi kan väl börja med den bönen som är för den här söndagen utifrån temat frälsning. Låt oss be. Gud, du är som en fader och en moder för oss och samlar dina barn som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Ge oss ömhet och tröst så att vi håller ut i hoppet. I Jesu namn. Amen. Lotta, vill du läsa tredje årgångens evangelietext? Det är från Johannes evangeliets 12 kapitel.
Det kan jag göra. Jesus sa, ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också, han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus. Men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Så lyder den söndagens heliga evangelium.
Lovad vare du, Kristus. Var börjar vi, Lotta? När du läste den här för första gången, vad fick du för omedelbara tankar? Vilken del av texten och vad är dina grundtankar egentligen?
Dels så tycker jag, ja, dels funderade jag, jag fastnade i början för att när Jesus talar om sig som ljuset. Jag vet inte, jag funderade lite när jag läste den på att han är lite Det är lite definitivt. Alltså, ja, jag var tvungen att tänka, när är den här texten ifrån? Därför att eftersom han talar om sig att ljuset är inte kvar så länge hos er. Annars brukar Jesus, tycker jag, använda ljuset som en bild för Guds ständiga närvaro. Liksom. Så jag var tvungen att kolla lite vad det var för sammanhang. Och så tog det ett tag innan jag fattade att det nog inte är lärjungarna han pratade med. Sådär. Så det fastnade jag först för, och sen så tänkte jag också på det här med att en del kom till tro i hemlighet.
Mm-hmm.
Och så tänker jag att det är ju jättemånga av oss även idag som tror lite hemlighet. Liksom, ja.
Ja, de här personerna som var lite, kan vi säga, blyga för att sen kunna säga, erkänna att de var troende. För att fariserna satt där som en slags högre makt, att de kunde bli uteslutna ur synagogan, för de ville vara med synagogan ju. Fortfarande, de älskade äran från människor högre än äran från Gud.
Ja, och jag tänker att det är inte så vanligt att dels möter vi konfirmander som inte hur som helst kan gå hem och säga att jag har hittat en tro, alltså där det inte egentligen är så accepterat. Vi tänker att vi lever i en helt fri tid och har rätt till sin tro. Men dels tycker jag har märkt hos konfirmander att ibland så får de inte tro ändå riktigt hur de vill. Men sen tänker jag att det är nog många som inte riktigt orkar och vågar stå för sin tro i vår sekulariserade tid.
Ord som kommer till mig under en period nu när vi pratar så mycket om reformationens 500 års minne och så, det är ju fri och modig, frimodig. Det är någonting som jag skulle vilja ta med mig in i det här kommande året nu med ungdomar, just här i Oxie också, att vara fria och modiga i sin tro. Väldigt många Oxie-ungdomar här som vi har kan ju jättemycket om det här med Kyrie och Gloria. De delar liv, de vet precis att i mässan har vi Kyrie, och då har de Kyrie hemma i sig själva, i sina liv, de har svårt med proven och mamma har cancer och så. De vet precis vad Herre förbarmare betyder, och till och med att Bartimaeus var den som först skrek vid Jerikos port. Det kan de är fria där och frimodiga. Men sen att prata om det här med tron, frimodiga i tron, det skulle jag vilja att den här reformationsjubileet går in i del två. Speciellt nu när vi gör ekumeniskt samarbete med katolikerna, den katolska ungdomsgruppen. Vi firade nämligen ett år i tisdags med dem. Och då är de så himla frimodiga i sin tro. För det har de en slags auktoritetsbundenhet, men det med vem som ska säga vad de ska tro. Men vi är lite blyga i vår tro, tycker jag. Många ungdomar här i Oxie. Och det skulle jag vilja del två liksom blir. Vad är det vi tror på, och vi blir fria och modiga i den tron? Så tänker jag. Nu när vi firar det här.
Men sen kanske också varje tid, eller vi kanske också behöver hitta ett nytt språk för tro. Jag tänker att det var någonstans jag läste att idag finns det ett stort ifrågasättande av livsåskådningar, av religion, av tro. Vi kan lätt lägga rastret av vetenskap och sådär. Så man har liksom berövats sitt språk för denna tro, denna frimodighet så att säga. Och kanske lämnats lite, tänker jag ibland. Lämnats lite ensamma med alla våra, att vara människa och ja, detta liv som inte alltid är så lätt. Liksom. Så det har jag tänkt mycket på när jag hör ordet frälsning, räddad, bli fri. Ja, vad behöver jag bli fri från?
Och jag tänker också på de bibliska gamla orden om friköpa. Det är ju inte riktigt vi där, att köpa sig fri. Eller har vi det? Att jag kan bli fri om jag köper jättemycket saker på Emporia och så. Blir jag fri då? Blir jag friköpt? I så fall också från vad? Från min ångest, min skam och min skuld. För nu har jag märkesjeansen på mig. De kostar 3 och 5. Är det som är friköpt idag? Nej, det tror jag inte. Men de gamla sa att vi är slavar och kan bli frihalsade. Den kan ju visas upp symboliskt. Gestalt en gudstjänst nästan så alla förstår. Men vi har ju inte det ordet frihalsa på det sättet. Vi går ju inte i våra kedjor som är synliga. Utan de är ju på något annat. Vi är beroende av det spelet eller av den drycken eller av det rökat. Vi är klart beroende. Att bli fri från det, då pratar man om frälsning. Jag är räddad från det vidriga beroendet av den och den och den saken. Det är många som har gått på olika typer av mediciner kanske så. Jag en gång blev ju befriad från smärta som jag hade haft i inte hur många år. Så fick jag hjälp och blev befriad. Det var en enorm frälsning från mig. Från den ständiga smärtan som jag haft. Nu har jag varit smärtfri från den typen av smärta i mina leder. I 13 år. Det är liksom ett jubel varje gång jag vaknar upp och inte har ont i mina leder längre. För mig blir det liksom en bild på frälsning. Jag är frälst från den vidriga smärtan jag haft så länge i mitt liv. Och motsvarande kan man ju se nästan i varje person då, där man blir befriad från något.
Jag läste en text av Magnus Sundell som är präst. Där han skriver om rädslan. Och att det verkar inte vara så i vår upplysta och upplysta tid att vår rädsla minskar, utan det verkar istället vara så att rädslan nästan ökar bland människor. Och då tänker jag att det är kanske det Gud vill hjälpa oss med, att våga. För Johannes skriver ju här om att vandra i ljuset, och då tänker jag mycket på att bli fri från sina rädslor. Gud vill väl hjälpa mig kanske att våga lita på livet. Ha en tillit kanske. Mm. Och inte vara och leva så himla rädd. Och då kanske man måste bli fri från att tro att konsumtion är det som gör mig lycklig. Eller ja, vad det nu kan vara. Men att få leva fri från sin rädsla, det tänker jag är kanske min uppgift. Och ja, om jag närmar mig Gud och min tro, så är det kanske den friheten som jag erövrar. Att jag duger som den jag är, liksom, tänker jag.
Ja. Det är ju en standardfras i hälsningsseendet bland änglar. Var inte rädd. Jesus säger, känner ingen oro. Jag tror många känner sig lite oroliga den här tiden också. Kyrkårets slut är väl en sak, men alla helgorna. På söndag, när vi sitter här nu, så är det både fredag, lördag, söndag. Så befolkas ju alla kyrkogårdar i Sverige av sörjande, och de vill minnas sina kära och nära, sätter ett ljus, blomma och så. Och då tänker jag då rädslan för döden, rädslan för att bli ensam, sorgen som då är kärlek, den kommer inte försvinna om man har förlorat någon nära och kära. Den bara förändras och förnyas och förvandlas till någonting annat, tror jag. För att sorg är lika med kärlek. Och då tänker jag på min egen rädsla då, den här tiden, att är jag rädd för döden? Nej, jag är nog rädd ändå för ensamheten. Döden ska ändå komma till mig. Men ensamheten om mina kära kommer. Det är så här, grym sorg, grym tomhet, grym saknad. Så tänker jag liksom, i den här tiden nu, men många tänker i mörkret om alla tänder dessa ljus. Koppling till texten då. Att vara kvar i ljuset ännu en kort tid, är ljuset bland er. Ljuset är liv för mig. Slockna ljuset, ja, då är det en slags död. Och därför tänder vi massvis med ljus. Man vill vara kvar i livet på dessa kyrkogårdar nu som bara fladdrar. Så det är en tolkning av den här texten, tycker jag.
Just det, jag helgorna. Tänker också på att livet är ju både kyrie och gloria, precis som du sa. Livet är smärta ibland, och det är mörker, och det är ensamhet och jobbigt. Men det som blir så fint i texten idag, det är att vi får hjälpas åt att inte fastna i mörkret. Och det är rätt så lätt, tycker jag, idag att fastna i mörkret. Vi måste hela tiden hantera vår oro för miljöförstöring, för terrorism, för människor med mycket makt, alltså som sitter på höga poster, som fattar konstiga beslut. Vi måste hjälpa oss att istället för att fastna i ljuset liksom, eller mörkret, att skingra det, att skapa ljus. Det tycker jag texten handlar om. Och när jag tänker efter så tycker jag nog ofta att evangelietexten vill ge hopp. Vill inte att människan ska fastna i mörkret.
Nej.
Och det är ju en väldigt kärleksfull Gud. Som inte säger, du får skylla dig själv. Du bidrar minsann också till mörkret och miljöförstöring. Och, ja.
Och hur kan vi bli hoppets såningsmän? Finns det där att hoppets frön finns det som en, du vet, den här vanliga, den här fina salmen, att vi kan få vara, och hoppets frön ska sås när det är mörkt, så behöver vi faktiskt hjälp, och det håller jag helt med dig om. Och jag tror att det går att krama, att vara, att herbergera mörkret så pass mycket så till slut så kommer det finnas någon form av, jag tänker på yin och yang, i det absolut riktigt vidrigaste mörkret så finns det en liten prick av vithet. En liten prick. Så trots hur jävligt vi än har det så kan det finnas någonting. Så att vara kvar i det, herbergera det och sen nästan krama det.
Mm. Lars-Åke Lundberg skrev, det finns en vän i nöden. Alltså att vi kanske ibland glömmer att det finns en, alltså att Gud vill vara med oss i nöden och hjälpa oss. Och så, om jag tänkte det själv eller om han skrev det också i samma text, men vi måste bli bättre på, vi behöver inte anklaga varandra, för det håller vi på så mycket ändå själv. Vi ska istället berätta om hoppet och befrielsen, och vi ska hjälpa varandra att se ljuset liksom. Att, ja, kanske det är att frälsa.
Och det ljuset är ju, kan ju komma från olika håll. Mm. Kanske från helt oväntade håll. Antagligen finns väl Gud med där i det oväntade. Jag tänker då på den berättelsen jag hade då. Att ha smärta i långt över 10 år varje dag. Gick på tunga smärtstillande. Och sen kommer det från ett oväntat håll. Nämligen en israelisk judisk kroppsterapeut. En sjukgymnast. Som jobbar med mig i 2 år så att jag blir smärtfri. Alltså det blir ju ljuset för mig. Den människan, den Ami heter han. Som man kan översätta min vän, men en vän som kommer till mig, jag går till honom och han läker mig i samtal och i övningar och i massage som gör att jag sen blir smärtfri. Det är liksom ett mirakel, ett under, och det, han representerar då ljuset för mig, så med Guds hjälp, med böner och allting. Men Ami blir en representant för mig av den som kommer från ett oväntat håll, som skingrar mitt smärtans mörker. För det dränerar något vansinnigt. Du vet, alla som har ont, det dränerar all kraft och man blir nästan någon annan. Så det här, vi får hjälpas åt att vara ljusets bärare.
Mm. Och jag funderar på, för när det blev, jag vet inte om det har bytt spår lite, men jag tror inte det. Men när jag visste att vi skulle samtala om dagens text och jag såg temat frälsning, tänkte jag också lite, inte kanske hjälp, nu har jag fått fundera över ordet frälsning några gånger liksom ordentligt, så det är inte liksom, men det är ändå ett ord belastat med mycket bilder för mig, och kanske liksom att det till och med är så att jag har tidigare burit en bild av att när människor pratar om frälsning så menar de något ögonblickligen, nästan som en eld in genom tiden. Det finns ett före och efter. Och det har jag inte någon relation till, att tro kommer som ett så gör det säkert för vissa. Men så börjar jag fundera på frälsning, bli fri, att våga tro på något. Och att vandra då i ljuset, jag vet inte om jag, du får sen fråga om du inte får ihop, jag menar. Men att vandra i ljuset, det kräver alltid ett första steg. Jag måste ju välja första steget. Och det tänker jag, det kanske är det som frälsning, att våga första steget i tro. Jag har inte alla svar, jag vet inte allt vad jag tror om Gud och så, men att våga en väg mot den här friheten, det kräver väldigt mycket tillit.
Ja, Jag kan hålla med dig. Och jag tänker på den här, du började med den här hemlighetsfulla vandringen som också har tagit kanske första, andra, tredje steget. Men det kommer inte ut. Man kommer inte ut så som det. Jo, för sig själv. Och tillsammans med den jag tror på, alltså Gud. Men kan det bli ännu mer synligt att komma ut som troende av ett ljusets barn, ljusets söner och döttrar och så? Där är nästa passage i så fall att erkännas för sig själv och man i smyg ber. Och sen då att i rädsla för att bli utesluten från någon förening, någon grupp, någon gemenskap, som de här då var rädda för fariserna då, att det är hemlighet, så trodde de. Det är nästa steg i så fall, men det är ändå för mig själv erkänna att jag tror. Det är mitt första trosteg. Kommer du ihåg när ditt första trosteg var?
Nej, men jag minns, för mig i min tillit, jag har nog alltid tänkt från det jag var liten att detta vi ser är inte allt. Jag har alltid tänkt att verkligheten är större än den jag ser. Men när jag tänkte att det kanske hade med Jesus att göra, min tro, och med den kristna guden, det var när jag var konfirmand. Och jag var lite trött då på vuxna i min skola och annat som sa men inte levde som de sa. Man såg mellan fingrarna med mobbing. Man levde inte själv som man sa. Och så när jag i konfirmationstiden läste just evangelierna och fick möta berättelser, så upptäckte jag att men det här är ju en man, alltså denna Jesus, som faktiskt är modig, som i alla situationer försöker leva så som han lär. Och för mig var det, då kände jag att ja, men detta är en kraft, detta är en Gud som jag kan tro på. Så det var nog mina första steg, men det var inte så dramatiskt för mig. Det var inte så, jag blev jätteglad när jag mötte den gestalten och jag började tänka. Så det var inte så här att men oj, jag har nog snarare senare i livet, ibland när jag tittar upp i universum och tänker hur stort det är och så, då kan jag ibland tänka, men hur kan jag tro? Alltså, det är nog mer senare i livet som jag ibland utsätter mig själv för tvivel. För på ett grundläggande plan tänker jag att det går ju inte, det kan ju inte vara på något annat sätt än att det finns Gud. Det skulle vara som att färgfilmen blir svartvit om det inte skulle vara sant.
Mm-hmm.
När jag, om du förstår mig.
Ja, fin bild.
Ja. Och du?
Jag har ett... jag tänkte på det. Jag kopplade när du sa det här med att man vet ett datum. Och jag vet ju mitt dopdatum. 3 oktober 1961. Jag har till och med dopbeviset här i mitt arbetsrum. Och det finns ett svartvitt foto. Jag tänkte på det när du sa så. Med pappa som bar in, farfar som döpte och jag, liten pojke i lång dopklänning här. Blev jag frälst då genom dopet? Fick jag det här osynliga då tecknet på din panna, på din mun och på ditt hjärta? Jesus Kristus ska vara med dig och du ska vara hans lärjunge nu och alltid. Eller vad man sa då på den tiden. Det datumet då. Ja, jag kan ibland gå tillbaka till. Jag firar ju mitt dop. Blir jag frälst då? Den gamla Adam blev dränkt och den nya blev klädd i vita kläder. Alla de citaten, alla de liturgiska texterna kan jag ju säga ja till. Det var ju bara mina föräldrar som bestämde allt då på den tiden. Och jag firade och konfirmerade och gör korstecknar mig väldigt ofta. Per dag. I olika böner och välsignelser och allting. Men jag har inte tänkt så tydligt att den 3 oktober blir jag frälst. Det är ett ord som jag då smakar på. Jag tänker också på ordet Yeshua. Alltså Jesu originalnamn. Han hette Yeshua. Jesus på hebreiska, arameiska. Det betyder ju Gud räddar. Så fort man pratar om Jesus så säger man samtidigt Gud räddar. Och därmed blir ju Jesus den som frälser. Alltså Gud frälsar genom Jesus. Och det skedde kanske genom dopet. Och jag måste ju då ta till mig det. Och det var gratis. Vi har ett Lutherjubileum och reformationsminnet och så. Och vi bara präntar in i oss själva och folk. Frälsningen är inte till salu. Det vill jag säga högt och tydligt. Frälsningen är inte till salu. Dopet är ett sätt att visa det på. Det är gratis. Och det är massa fina handlingar och så. Men det måste ju få ske varje dag, tänker jag.
Du menar frälsningen är inte till salu. Då menar du att du kan inte köpa din frälsning så som gamla tider när man tänkte att man kunde betala så fick man extra fint hos Gud.
Ja.
Och så där. Ja.
Avlatsbrevens förbannelse.
Nej. Nej, och ingen annan människa kan köpa någon annans frihet eller det är ju mellan dig och Gud, tänker jag. Allt det här. Och då återkommer till det hemlighetsfulla igen, för jag tycker i ordet frälsning, när jag satt och funderade så, ja, det handlar om tro, och sen kom det bilder till mig att, okej, men om jag då är frälst, om jag kallar mig frälst och troende, vad ställer det för krav på mig? För mig ligger det någonting i det där ordet att direkt så måste jag börja handla, är jag tillräckligt troende, tillräckligt frälst eller? Och då tycker jag så mycket om att det just i texten finns de som får lov att vara troende i hemlighet. Det är också okej ibland att inte vara så himla modig och säga utåt allt vad du tror och tänker. Men det kan nog komma till den dag när du behöver vara så sann mot dig själv att din tro behöver, du behöver få lov att stå för den du är och det du har blivit övertygad om. Men det kanske inte är tid ännu. Jag vet inte.
Det är en fin tanke. Det är ju hela tiden en väg. Alltså vi föds och sen går vi på en väg och sen dör vi. Och sen har vi ett evigt liv. Inshallah. Det är en process. Första steget pratar du om. Och vissa delar av perioden är kanske det är hemlighet. Inte så synligt, tydligt, modigt. Och det är okej. Att vi göra,
precis.
Att det är okej. Att inte göra så. I perioder är vi väldigt kanske hemlighetsfulla och fyllda av längtan. Men det har inte kommit upp än. Det är inte tajmingen. Är inte där än.
Och gång på gång så... Visst kan man väl ändå säga att gång på gång så i liknelser och annat så berättar Gud det för oss. Gång på gång att det är ingen tävling. Man kan inte tro bäst eller sämst eller vara duktigast. Eller, vi människor ska ju så fort börja rangordna oss. Det är väl det vi gör direkt. Vem är bättre, vem är sämre? Det går inte med tro. Gud.
Nej, det är viktigt. Jag tänker på det här. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Nej. Det måste man sätta på en pannlampa i så fall. Någon form av ljus. Jag tänker på de som är blinda. Jag tänkte på Bartimaeus, var den som jag började med, och konfirmander och ungdomar vet vad Kyrie är. Bartimaeus ropade Kyriet. Han var blind och sen fick han se. Och saliga de som inte ser och inte känner Jesu uppståndelse och ändå kan tro. Och de som är blinda, alltså vi är blinda på olika sätt, men den som är blind, den lever väl i ett mörker. Och den har ett hjälpmedel, människor som hjälper den. Det är blindskrift och så. Men den vet inte vart den går. Vet inte vart den är på väg om man lever i mörkret. Har du känt dig så någon gång? Att du inte riktigt vet vart du går för att du är på något sätt förblindad. Blind eller? Lever så i mörkret så du inte ser. Det är inget ljus.
Men det tycker jag man erfar. Jag tänker på varje dop jag har. Så säger jag att det är så viktigt att komma ihåg att vi inte är ensamma. Dels har vi ju människorna omkring oss. Och vi har alltid Gud vid vår sida. Men det verkar ju vara så att när vi blir alltså när livet blir smärtsamt och jobbigt, då verkar det vara så som att vi glömmer att vi inte är ensamma. Alltså många ångest och så, då känner man ju sig väldigt ensam och det är kanske inte tiden man tycker Gud är närmast och sådär. Många säger att det inte förrän i efterhand man upplever att man var buren. Så jag tänker att när livet blir ångest och svårt, då blir känslan ensamhet och mörker är ju en bild för det, tycker jag.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.